Hallå, hallå! Varmt välkomna till Retorikiska podden. Jag heter Nina Larsson och är partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna och riksdagsledamot för Värmland.
Ja, varmt välkommen Nina. Idag har jag med mig Stina Morian som är gästanalytiker. Stina, kan inte du bara kort berätta vem du är?
Jag heter Stina och driver eget företag som heter Promemorian. Jag kommenterar politik i Metro och i övrigt så sysslar jag med politisk kommunikation och lite sådana grejer för olika kunder.
Mm. Tack. Stina är också fantastiskt duktig på analyser och det är därför jag har bett henne vara med oss idag. Nina, det här med Folkpartiets kommunikation, det är ju väldigt svårt att kombinera värderingar med sakfrågor och sen få ut det rent kommunikativt. Hur tänker ni i Folkpartiet?
Ja, det är en svårighet, men det är någonting som vi försöker att jobba med. Vi har vid varje landsmöte nästan så fattas det beslut om att vi måste lyfta vår ideologi, våra värderingar mycket tydligare. Och samtidigt så märker vi att vi, när vi kommunicerar våra sakfrågor och det vi står för, så får vi också ganska stort gehör runt om. Men jag tror väl att om man vill ha extra kraft i kommunikationen och verkligen nå ut, så behöver vi kombinera med både värderingar och sakfrågor. Och där går väl att göra på lite olika sätt. När vi i Europaparlamentsvalet så hade vi ju liksom kappan Ja till Europa som någon slags värderingsgrund, och sen så kopplar man det till lite olika sakfrågor som vi får ut. Och det där är väl någon slags ständig process, tror jag, att försöka hela tiden och koppla sakfrågorna, koppla skolfrågan som är vår främsta fråga, att hela tiden koppla tillbaka till att det handlar om kunskap och utbildning, handlar om människors makt över sin egen situation och möjligheter att påverka sin framtid, och att skola och utbildning är så nära förknippat med vår liberala ideologi.
Mm. Jag tänker så här, det är väldigt enkelt när man inom politiken har de här stora frågorna, de här stora visionerna, och det är lätt hänt att man kommunicerar dem på en ganska hög abstraktionsnivå, därför att det är ju ofta där som det politiska samtalet äger rum. Det är däremot inte där som samtalet äger rum hos alla människor i vårt land som ska gå och rösta i höst, eller överhuvudtaget själva engagera sig i politiken på lokal nivå. Stina, hur tänker du kring det här?
Jag tror att kommunikation, man måste ha lite övergripande mål, för annars når man inte fram till väljaren. Det är ju så att några politikområden kan inte lite mindre partier, som ändå Folkpartiet är, komma fram. Ekonomi till exempel, bara de inte är helt tokiga ekonomi, så kommer de inte vinna val på ekonomi, utan de vinner val på skolfrågan just nu, men man vet inte vad som är morgondagens politik, sakområde. Men det är ju ändå, till Folkpartiets fördel, så finns det ändå 25-30% av svenskar som kallar sig för liberaler, och det är väl dem man vill i någon mening nå ut till. Och där måste man ju då kommunicera liberalism, och hur man gör det är ju inte jag expert på, utan det är mer Ninas område.
Mm. Och Nina, det är ju en utmaning ni står inför. Det brukar ju vara så väldigt många val i rad att folk säger att mitt andra parti är Folkpartiet, men de lägger sin röst någon annanstans. Hur tänker ni kring det?
Ja, det ger ju alltså en stor potential, så är det, och det är på något sätt där vi har varit under lång tid. Och det handlar ju om att hela tiden försöka nå ut och bli bättre på det. På ett sätt, om vi då ser till hur vi lägger upp själva kampanjmetoderna och vår kommunikation för våra aktiva folkpartister och så, så måste vi hela tiden sträva efter att mota den här fallenheten som folk har, och prata med sina egna. Prata för och med sina egna, vare sig det är på Facebook, Twitter eller på torgmöte eller vid flygbladsutdelning och så finns det hela tiden att man kanske blir lite mer sluten. Och det tror jag, det tycker jag mig se i alla partier, så det är väl inget unikt så. Men vi behöver öppna upp, också rikta kommunikationen mot de som inte redan är frälsta folkpartister.
Ja, det är ju det. Alltså, så det där är ju en brottningsmatch som nästan alla partier har, eftersom partipolitik skiljer sig från alla andra marknader, så att säga. Det finns ju det finns bara 100% väljare. Man kan aldrig växa utan att göra det på bekostnad av någon annan. Alltså shampoobranschen, tandkräm och så vidare, de kan ju växa utan den här, alltså utan att stjäla från någon annan, och det är ju det man kallar, alltså han har ju väldigt mycket borgerlig kannibalism, alltså det vill säga att man väljarna promenerar runt i mellan allianspartierna. Och tittar man på de SCB-nätningar som har kommit, så är ju så att Folkpartiet i huvudsak tar sina väljare från Moderaterna. Och det är väldigt, alltså blocköverskridarna just nu går ju till Miljöpartiet. Och det där är ju förstås ett problem för regeringen. Det kommer vara en utmaning i höst, tror jag.
Mm. Hur jobbar ni rent på gräsrotsnivå med att uppmuntra människor, med att utbilda människor, inspirera människor till att gå ut och föra de här samtalen istället för att propagera för er politik?
Mm. Vi försöker faktiskt ha kurser och utbildningar, att vi lyfter goda exempel. För Folkpartiets del i Stockholm så har man haft en samtalskampanj där man försöker att vara lite mer interaktiv vid torgmöten och vid flygbladsutdelning och så, vilket har visat sig fungera väl, och det är någonting som vi försöker sprida. Vi lyfter det goda exemplet, försöker att sprida deras variant runt om i hela landet, så att man verkligen kommer ur sin komfortzon och verkligen ger sig den på att man ska föra samtal med väljare, med fler väljare.
Mm. Vem är den typiska folkpartisten, alltså, som lägger sin röst på Folkpartiet?
Det är väl en bra fråga. Det är en typisk folkpartist, det är en person med någon form av eftergymnasial utbildning. Ofta en kvinna. Men i övrigt har jag väl svårt att smalna av kanske.
Folkpartiet är ju det partiet som faktiskt byter mest väljare val till val, alltså som har mest liksom väljarvandrare som går från andra partier, och det gör ju att man har inte den trogna väljaren i så stor utsträckning. Man hade ju lärarkåren en period, men man har ju stora delar av lärarkåren nu också, men det var bättre förr, så att säga, om man var folkpartist. Och det gör ju, till skillnad från Miljöpartiet till exempel, de har ju en del väljare som är väldigt trogna, det vill säga människor som tror på homopati, som den typen av saker. De behöver aldrig kommunicera med dem, därför att de kommer aldrig rösta på någonting annat. Moderaterna har en ganska stor bas av medelålders män upp till gamla män som alltid kommer att rösta på Moderaterna, och Socialdemokraterna har också den här helt breda, medan man har, alltså Miljöpartisterna har, alltså deras nya väljare kommer ju inte att vara trogna, och det ser ju ut som de växer. KD har ju i val efter val haft väljare som stödröstat. Alltså nästan en fjärdedel av deras väljare har stödröstat, uppger att de har stödröstat. Och det är ju det stora problemet för alliansen, att de har, om det nu blir så att det är två partier som ligger nära, så kommer de här stödröstarna kanske inte stödrösta alls. Inte liksom, för att de inser att men loppet är förlorat, då kan jag lika nära stöd på Moderaterna. För det är ju huvudsak moderata väljare som stödröstar på KD.
Mm. Om man tittar på ert genomslag i media, så ligger ju faktiskt just Folkpartiet som ett av, eller det alliansparti som får positiv media när man slår ut olika inslag. Hur tänker ni kring det som komma skall nu fram till valet? För det gäller ju att fortsätta bli omnämnd positiv i medierna för att folk ska lägga sin röst på en, enligt Jesper Strömbäck i alla fall, och han forskar ju på saken.
Ja, det är ju en ständig kamp. Det är naturligtvis så att inledningsvis i valrörelsen här, så kommer det finnas lite mer utrymme för oss, för tillfället mindre partier. Ju närmare valet vi kommer de tre sista veckorna, då blir det väldigt, väldigt mediastyrt. För det första att medierna har sina egna agendor och om ämnesområden och så som de vill att debatten ska föras, och det måste alla partier förhålla sig till. Det är också så att det blir väldigt mycket kanske de då typiska statsministerkandidaterna som ställs mot varandra, de stora partierna som ställs mot varandra, och då minskar också utrymmet att komma ut på nyhetsplats i medierna och så. Och det där är naturligtvis någonting som vi måste ha i beaktande, och vi brukar vara ganska så tidigt ute i valrörelsen, och vi har väl inga planer att ändra på det nu.
Nej, ni brukar ju köra ganska mycket utspelspolitik för att få de här medieglimtarna, och det är inte alla som riktigt uppskattar det.
Så kan det vara, absolut. Samtidigt så är det handlar om att kombinera både värderingar med sakfrågor, och det är klart att om man har en skarp sakfråga, om man har ett skarpt utspel, så går det också att koppla det till vår ideologi, till vår värdering och våra visioner för Sverige och världen i framtiden. Men man kan inte få alla att gilla en hela tiden. Man behöver också lite konfliktytor, och så att jag tycker nog att det är bra.
Hur många konfliktytor har ni tänkt att göra mot resterande av alliansen? För det är ju ett sätt att få media, men det är ju också ett sätt att visa sig lite mindre regeringsdugliga.
Mm. Där har ju utrymmet ökat från förra mandatperioden. Förra mandatperioden så fanns det knappt något utrymme att ha skillnader mellan allianspartierna i så värst stor utsträckning. Då ifrågasattes alliansen konstant. Det var, man frågade om det skulle bli omval vart och varannat år, och det var ingen som trodde att det där egentligen skulle hålla. Nu har vi visat att det håller. Vi har ett konstruktivt samarbete som kan lösa de mest tuffa knäckfrågorna, allt från kärnkraft till ny äktenskapsbalk. Och det här gör att det finns ett förtroende både externt för alliansen, att man klarar av det så att säga, men också internt mellan partierna, att vi tillåter varandra att ha lite olika nisch och lite olika driva olika sakfrågor som enskilda partier. Sen är det klart att man inte, sen gör vi det med en respektfull ton. Det är allianssamarbetet vi tror på och som vi går till val med, men vi är också fyra olika partier, och den där balansgången är väl för oss att ständigt hantera. Jag säger inte att det är lätt på något sätt, men det finns ett förtroende i det nu som kanske inte fanns i början av allianssamarbetet.
Mm. Jag tänker på när vi hörde Göran Hägglund tala tidigare i veckan, så var det väldigt mycket fokus på just vård och omsorg, man kan egentligen säga socialdepartementets frågor, och utöver det så lade han till försvaret, vilket inte riktigt är någon fråga som någon av allianspartierna gärna driver för något så här positivt. Nu talade ju Reinfeldt igår om en ökning av försvaret igen. Hur ser ni, vilka områden är det som ni fokuserar på, och är det så att ni i sådana fall går in lite grann på de andra allianspartiernas kärnområden, eller håller ni er utanför?
Vi är i färd med att ta fram ett valmanifest för Folkpartiet. Vi har ju också ett alliansvalmanifest så att säga. Vi har ju båda två. Exakt vilka områden som kommer att lyftas i vårt valmanifest, det är inte färdigt än, men det förvånar väl ingen om skola är ett av dem, och då stämmer ju det in på att det är liksom det egna departementsområdet. Men det är också den viktigaste frågan för Sveriges framtid. Jämställdhet är också en fråga som vi har lyft, som Jan lyfte vid landsmötet i höstas, som skulle bli en av våra valfrågor. Så det är väl de två som vi har som är färdiga sedan tidigare. Men vilka ytterligare frågor, det är inte riktigt färdigt än.
På vilket sätt har ni tänkt att lyfta fram liberalism i valrörelsen? Alltså, ja, du menar ju att, alltså så här, du sa att i början att ja till Europa var en värderingskappa. Men det är ju ändå inte, alltså så här, många liberaler som kallar sig liberaler skulle ju inte säga att det är en liberal värderingskappa. Och där måste ju, alltså, hur hanterar ni sånt?
Så är det. Det finns av alla som kallar sig liberaler i någon form, så är det naturligtvis så att alla är inte överens om de ställningstagarna som just vi i Folkpartiet Liberalerna landar på, utan det där skiljer ju sig naturligtvis. Det är så det är. Det är bara den verklighet vi lever i. Jag är övertygad om att vi har ju många som också delar vår syn och liksom de ställningstagande som vi sätter ner fötterna i ideologiska frågor också, som socialliberaler.
Mm. Nu är det ganska många som inte skulle kalla Folkpartiet för just socialliberaler, utan kravliberaler. Och rent semiotiskt så blir det en problematik i ordet krav, eftersom det är inte helt positivt laddat, och det är också ett tecken som väldigt många har olika ingångar i. Vad är dina tankar kring det?
Det är klart att våra politiska motståndare försöker att liksom sätta olika epitet på oss och kalla oss kravliberaler och sådär. Och det, ja, det är så det är. Det, man får ta det för vad det är. Vi, om man granskar vår politik, om man granskar vårt partiprogram, vi tog ett nytt partiprogram i höstas, så finner jag det svårt att tro att man verkligen skulle landa i och säga att vi är kravliberaler. Vi är ett genuint liberalt parti. De allra flesta tror jag skulle sätta benämningen socialliberal på sig, eller liksom på Folkpartiet och den politik vi driver. Så att där är, jag tycker vi har ett starkt självförtroende i just den frågan. Om sen övriga motståndare försöker lyfta och sätta det epitetet, så får det stå för dem, för jag tycker inte det har någon liksom botten i vår faktiska politik.
Mm. Om man tittar också, politik är ju inte bara politiken i sig, tankarna, ideologin, utan det är ju även politikens företrädare. Och nu har ju Folkpartiet flera ministrar i sittande regering som har lite olika arbetsområden. Vi har en jämställdhetsminister,
integration,
tack. Jag snubblade. Skol naturligtvis och EU med Birgitta Olsson. Det här är ju väldigt olika personligheter, de här fyra människorna. På vilket sätt nyttjar ni deras olika anslag i debatten?
De kompletterar ju varann fantastiskt bra, och de kompletterar också hela alliansregeringen, tycker jag, väldigt bra. Och det är väl på något sätt typiskt folkpartistiskt att det är så olika. Vi är ett parti fyllt av individualister, och det är väl, ja, vi har en partikultur uppbyggd ut efter det. Vi har ja, ganska fri partikultur, får man väl ändå säga, till skillnad från andra kanske partier som har en betydligt hårdare partipiska och sådär. Och det gör ju att många av de här företrädarna kan odla och vårda, ja, sina egna, sig själva som kandidater och som företrädare och så. Och det tror jag i grunden är en styrka och någonting positivt för oss.
Mm. Det man ofta brukar prata om när man gör kommunikationsstrategier, det är att man sätter en viss tonalitet och en viss stilnivå på hur man talar kring den här produkttjänstidén som man har. Just för att andra människor, och i det här fallet alla svenska medborgare, ska uppleva att det här är en folkpartist som talar. Hur är det viktigt för ett liberalt parti, och i sådana fall hur arbetar ni med att alla ska låta som en folkpartist, och i sådana fall hur låter en sån folkpartist?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att en typisk folkpartist pratar gärna om kunskap, bildning och skola och så. Och det är väl det som många kommer tillbaka till som någon slags grund, och kopplar det med vår ideologi. Det är ju inget, det sker inget styrande arbete av den typen. Men däremot så är det klart att vi har olika centrala arrangemang där Jan Björklund talar, där våra ministrar talar, och det är klart att våra övriga företrädare lyssnar till dem, tar till sig på det sättet de talar, men det är inte så att vi går ut med några handledningar.
Nej.
Har ni några gemensamma strategier? Alltså så här, det är klart att ni har, men finns det lokala samtalsmanualer? Alltså så här, väldigt många partier, till exempel, så tror jag ju förstås inte mer, vet inte, men jag tror att när man knackar dörr inom socialdemokratin så har man några frågor som man bör ta upp. Har ni några sådana samtalsmanualer?
Ja, det är på gång, kan man säga. Och det är just det goda exemplet som jag lyfte lite tidigare med Folkpartiet Stockholm, som har en mer utarbetad manual för att bli mer interaktiv, så att säga, vid olika samtal med väljare. Men vi har ju inte, vi styr inte lokalföreningar och länsförbund och så, deras kampanjmetoder, utan vi försöker utbilda dem så att de får så god färdighet och kompetens som möjligt, och sen så får de göra sina egna analyser, vad passar bäst just här. För det är en väldig skillnad mellan Säffle och Södermalm, kan jag säga, i vad det är som funkar och hur man ska göra. Och det är viktigt att de gör det själva. Så att vi sätter inga mål, en miljon dörrknackningar eller vad det nu kan vara. Utan det de metoder måste man få välja själva. Sen kan vi bli hela tiden försöka bli bättre på att lyfta och visa på hur man gör i de olika, så att de liksom kan göra fatta ett bra beslut på vilka metoder de ska välja då.
Som yngre medelålders kvinna i Stockholms innerstad känner mig oerhört uppvaktad av nästan alla partier. Man försöker hela tiden prata just mina frågor. Och jag undrar, hur når man igenom den? Alltså, så här, för att, i och med att FI ser ut som alltså, det går lite framåt i opinionen, huruvida de kommer in i riksdagen eller inte är ju ändå en senare fråga. Men de fick en del framgångar i Europaparlamentsvalet. Man ser att Miljöpartiet går framåt. Man ser att partier som traditionellt sett, som du sa, Södermalm är starka på Södermalm. Alltså, finns inte det en kommunikativt problem just i Säffle? Att nästan alla partier pratar med mig?
Ja, så kan det säkert vara. Det tror jag absolut. Men samtidigt så måste man ju... Varje parti och varje företrädare måste ju verka där man är. Så våra folkpartister i Säffle måste göra jobbet och våra folkpartister på Södermalm måste göra sitt jobb, så att säga. Sen så finns det ju ett någon slags nationellt, så som partiet nationellt talar, och där måste vi förhålla oss till hela landet, även om vi är starka bland personer med eftergymnasial utbildning, vi är starka bland kvinnor, men vi kan inte rikta in oss, vi riktar inte in oss på bara Södermalm i vår nationella kommunikation, så att säga, utan där måste man ha lite bredare tänk.
Jag tänker att ett parti som är byggt av individualister och som bär en ideologi där individen står framför kollektivet måste ju vara en enorm kommunikativ utmaning att samordna större kampanjer som får genomslag, därför att alla gör samma sak samtidigt. Ska man då tvinga dem uppifrån och gå emot sin egen ideologi eller inte? Det blir väldigt roligt. Min fråga är, när vi nu går in i den mer aktiva delen av valrörelsen inför september, så tänker jag dels att Jan kommer att hålla ett sommartal som han brukar göra. Vad kommer vi mer att få se av Folkpartiet? Vad kan vi förvänta oss i kampanjstrategi?
Vi har ju sommartalet då, som är 3 augusti i Göteborg. Sedan så kommer vi ha en valupptakt den 17 augusti också, där vi samlar våra kampanjaktiva, och det är i Stockholm. Vi kommer försöka vara tidigt ute på olika sätt, och vi kommer att försöka nyttja de mediatillfällen som vi har, för att det blir betydligt tajtare mot slutet av valrörelsen, och då är det mycket, mycket mer svårgenomträngligt.
Alltså, jag undrar om man får, om man, när man tittar på valrörelser, i alla fall de senare, så har det varit väldigt mycket utrop och ganska lite samtal. Jag antar att det ligger lite grann i valrörelsens natur, tyvärr. Men finns det något sätt som man skulle liksom kommunikativt kunna försöka komma undan det, så att man liksom, människor känner att de också blir lyssnade på, även de sista 5 veckorna av valrörelsen?
Det är en klok fråga. Jag tror att där handlar det ju väldigt mycket om de enskilda möten med väljare som våra företrädare har runt om i landet. Att man verkligen har ett ärligt uppsåt att också ha öron och inte bara mun i, och att det är en verklig dialog. Men det är klart att det blir lätt att man hamnar i och bara sända själv, så att säga, och inte ha någon mottagare på slagen överhuvudtaget. Och det här är ju... Ja, det är ett dilemma som alla partier står inför, och jag tror inte att vi går fria där heller. Men vi är också ett ganska lyhört parti. Vi har haft en enorm process med att ta fram det här nya partiprogrammet, där vi hade studiecirklar och enkäter, webbenkäter och partiråd och programråd och seminarier och alla möjliga sätt att få upp olika idéer. Och det är klart att det är ingenting som försvinner, utan det är ju ett sätt för oss att vara. Det är liksom en del i vårt parti, och det där är ju ingenting som slutar det går ner kanske lite i valrörelse för att man är lite mer sändande just då. Mm.
Stort tack för att du ville prata med oss idag, Nina. Stort tack, Stina, för att du ville vara med och tänka. Det här var faktiskt den sista intervjun med partipolitiska företrädare för kommunikationsstrategier här i Almedalen. Stort tack också till Almega som har upplåtit sin bloggplats H12 för att vi ska kunna spela in det här. Och tack till dig som har lyssnat.